Tutski Balutski är sponsrade av Telia, och vet du vad som är Sveriges sämst bevarade hemlighet, Thomas?
Är det att Telia har Sveriges bästa sportpaket?
Ja, rätt igen. Huvudet på spiken, Wilbur.
Ja, jag kan väl förtydliga det lite. Med allt sportinnehåll från C-more, via Play samt Allsvenskan och Superrättan från Discovery Plus samlat i ett tv- och streamingpaket. Ja, men då har de Sveriges bästa sportpaket. Det går liksom inte att argumentera för någonting annat.
Utan fördröjning och alltid live ser du all sport och underhållning i Sveriges bästa tv-tjänst från Telia enligt SKI.
Mm, sa jag förresten att streamingtjänsterna också ingår när man skaffar det här paketet, så du får C-more via Play och Discovery Plus. Åh, ska vi komma in på priset här nu eller? Nej, men det är som man sitter på trumfkort. Folk lyssnar, man vet att alla älskar det här. Och då har man ändå inte slängt ut trumfkortet här.
Alltså det här priset har ju fladdrat förbi, och jag vet att jag flera gånger har tänkt, nej men alltså jag måste ha sett fel. Jag måste ha sett fel.
Ja.
Men det Telia alltså menar, det är att man får allt det här för 599 kronor i månaden.
Ja, det är helt sinnessjukt.
Man sparar alltså över 400 kronor i månaden genom att köpa Telias sportpaket istället för att pussla ihop dem separat.
Mm. Skaffa detta på telia.se/sport så får du allt samlat på ett ställe. C More, Viaplay och Discovery Plus.
Vi gör detta avsnitt i samarbete med Telia. Tutski Balutski är i full jäkla blom. Vi drog igång för två dagar sedan med Turkiet-avsnittet, följde upp med Kroatien-avsnittet, och idag så är det dags för Thomas Wilbur José Wilbacher att kliva in i handlingarna med avsnittet om hans, är det fel att säga, faterland?
Nej, det är väl faterland.
Det är hemma för dig.
Ja, det är min pappas födelseland där han har vuxit upp i Steiermark. Så att absolut.
Många som har lyssnat på 500 avsnitt Toto Balutto har säkert hört ett par gånger om det där slottet strax utanför Graz.
Mm. Men man skämtar bort.
Ska du bara ta kortversionen?
Ja, men kortversionen är ju att mina förfäder var högadel, och vi hade slott från Wildbach i den lilla byn Wildbach, såklart och döpt efter oss. Vi försåg högadeln i Österrike, Tyskland, Preussen med vin. Kilschedruvan, finns en vindruva som heter Blauer Wildbach bland annat då, från våra marker. Franz Schubert skrev bland annat Die Forellen i vårt slott som gäst. Det var ju så på den tiden. Liksom.
Här måste vi skicka in var.
Om man kollar den. Nej, men det är sant. Och min onkel Peta, han ägnade sig åt väldigt mycket ni skrattar. Väldigt mycket släktforskning och sådär. Vårat släktvapen, en örnklo, finns i alla liksom kommunalbyggnader och stadshus och så vidare i Österrike. Så att det är ett namn man glider runt i Österrike som verkligen känns igen, va?
Det var kortversionen av
ingen jävla
släkten,
bondefamilj i Sverige eller af Ugglas eller vad fan det är. Det här är högadel. Det är inte heller en jävla smutsadel som Bernadotte-familjen, utan detta är blott brod på riktigt, en riktig adel.
Kortversionen av högadelssläkten von Wildbach.
Zu Wildenstein von Wildbach var det hela namnet.
Snyggt. Hörru du, vi släpper ditt släktträd och fokuserar istället på fotbollsnationen Österrike idag. Hur stolt är den?
Ja, det är väl en lurig fotbollsnation, för att Österrike tänker man inte direkt på när man pratar om fotboll. Sen så har den ju väldigt nära till den tyska fotbollen. Väldigt mycket av de influenserna som kommer i Tyskland. Grannen till väster som man har svårt att förhålla sig till, ska sägas. Det finns en stor antagonism också. Nej, men så att det kommer ju mycket fotbollsinfluenser därifrån, så att det liknar ganska mycket den tyska fotbollen.
Vi har ju i Tutski Balutski en ram vi utgår från. Dels då landets största eller stora mästerskapsmeriter. Vi synar förbundskaptenen lite i sömmarna, vem han är, vad han står för. Vi plockar ut en MVP, vi lyfter fram ett stjärnskott, vi ringar in vår gubbe och sen så har vi givetvis då ett långtidsspel på det här landet hos Betsson som vi ska avsluta hela episoden med. Men ska vi kanske då börja med anorna, meriterna, det största mästerskapsminnet vad gäller österrikisk mästerskapsfotboll.
Vad finns det att hänga i den granen?
Ja, men det finns väl en del. Det är som jag säger, det är ett lurigt fotbollsland. Det är många generationer som har försvunnit där skidsporten kanske har varit den dominerande. Det är ett alpland såklart, Österrike. Men det finns stolt fotbollshistoria såklart i landet också. Om jag säger Mattias Sindelar så vet jag att det är många som lyssnar på Never Forget som rycker till lite. Österrikaren som gjorde mål nedanför Hitler på pressläktaren. Han har beskrivits som en av världens bästa fotbollsspelare genom alla tider. Vi pratar 30-tal här nu alltså.
Satt verkligen Hitler press?
Sa jag press? Hedersläktare vill jag säga, men jag sa press.
Hitler kanske satt där och knacka 3000 tecken krönika.
Hitler måste ju hatat press.
Hitler, han var ju både press och hedersläktare. Han gjorde vad fan han ville, styrde alltihopa på den tiden. Nej, men Mattias Sindelar, han gjorde mål på Tyskland fast det var förbjudet. Och de österrikiska spelarna hade till och med blivit tillsagda innan. Det här kan man höra då i vårat Never Forget-avsnitt. Finns på totobrotto.se om det är någon som är intresserad. Vi ska inte fördjupa oss så mycket i det. Du vill veta vad Das Team. Du vet ju, Die Mannschaft är ju tyskarna. Österrikarna kör ju bara Das Team.
Alltså som typ som italienare lånar ord från engelskan, eller är team då?
Nej, det är lånat.
Det är lånat.
T-A-M liksom. Fast mer i folkmun, Burschen, grabbarna. Kör man i ragazzi.
Okej. Okay.
Ja. Bättre.
Alltså mina Burschen, har de pysslat med någonting i mästerskap? Det är det du undrar egentligen. 3 VM 1954. Och sen så var de med 58 i Sverige.
Så ja, Burschen.
Och sen är det ett glapp fram till 78, när man var med både 78 och 82. Och sen så på 90-talet, 90 minns man inte mycket Österrike, va?
Nej.
98 då?
98 av slagpåsar.
Ja, exakt.
Ivan Vastic, va?
Ja, precis. EM har inte gått speciellt mycket bättre heller. Första gången man var med var 2008.
Då var man värdland.
Fribiljetten.
Jag skulle komma dit. Då var man värdland och sen har man faktiskt kvalificerat sig till Frankrike 2016. 0-1-2 ut i gruppspelet, va?
Mm.
Så att, ja.
Det är vad det är.
Ja, lite österrikiska namn, alltså förutom Mattias Sindra, även är det några Tony Polster?
Alltså min första kontakt med den österrikiska fotbollen, det var ju Michael Konsel i mål. Stod i Roma parallellt då med det österrikiska landslaget under 90-talet. Sen Ivan Vastic, sen är det ju ett glapp till liksom Alaba och Arnautovic-generationen.
Ja, men precis. Och det är ju nu liksom, tillsammans med Schweiz, ska jag säga lite grann, ett annat alpland där fotbollen blir större och större. Och sen, precis som Sverige, så var det en stor invandring från Balkanländerna efter kriget. Du nämnde Arnautovic, flera av den yngre generationen som liksom har de rötterna i Österrike. Fotbollen växer både i Schweiz då, men för all del även i Österrike mer och mer.
Så man kan förvänta sig en liten frammarsch här kommande år, eller?
Jag tror det. Jag vet inte, vad säger ni? Jag vet inte vad ni känner med Österrike. Jag tycker att de var på gång lite grann. Och sen så,
alltså inte liksom, bara så lite. Tillbaka. Jag minns att jag satt på Friends Arena för typ 6 år sedan och såg Österrike göra fullständig slarvsylta av Zlatan och resten av Gulo med 4-1. Det är nog den värsta tävlingslandskampsförlusten jag har sett Sverige på hemmaplan.
Ja, så när Arnautovic och Alaba där var som bäst i det laget, det var ju löjligt, och då såg man ju framför sig att de skulle gå lite i Schweiz fotspår. Ja. Men det känns som att det stannat av lite.
Ja, vet du fan, vi kommer in lite på laget som jag tycker är ett jävligt skönt lag vad det lider. Men ni vill säkert veta hur man tog sig till det här europeiska mästerskapet. Sällsynt sådant för Österrike. Men ska vi se det då som någon slags trend som kanske kommer följas, att man faktiskt går till mästerskapen? Alltså i och med att man var med 2016, det är någonting. Eller hur? Mm. Och sen nu då så är man med 2021 i det här mästerskapet. Men nu började ju lite trögt.
Det är väl dock värt att påminna folk om att sen 2016 då, alltså man utökade från 16 till 24 lag, så har det blivit betydligt enklare att ta sig till Europamästerskapet. Så att jag så tror att ganska många historiskt marginaliserade landslag kommer ju vara med i fler mästerskap framöver än vad man tidigare har varit, just av den här anledningen.
Nej, men så är det ju såklart. Man inledde hur som helst bedrövligt i EM-kvalet. Började med däng mot Polen och sen så följde man upp det med däng mot Israel. Och förlorar mot Polen, Israel, även om många länder går vidare, även om det är enkelt så att säga, så måste du ju börja rada upp segrarna. Annars så är det ju kört. Och det var en ganska tuff grupp med Nordmakedonien som vi vet är liksom på gång, Slovenien och så vidare. Men då började man som sagt rada upp de här segrarna. Slovenien, Nordmakedonien, Lettland. Sen kryssade man mot Polen. Sen slog man Israel. Man slog Slovenien. Man slog Nordmakedonien igen. Och sen så var man klara faktiskt inför den sista matchen mot Lettland. Då roterade förbundskaptenen bort hela jävla elvan. Och så torskade man faktiskt med 1-0. Men det spelade ingen roll. Testa lite nytt och sådär.
Starkt ändå ju. Alltså före Slovenien. Där det finns Iličić och ett par andra lirare.
Ja, och i Nations League som har 5 segrar, 1 torsk, andra torsken mot Rumänien. Så att, de har ändå liksom gjort det ganska bra mot Grekland, Nordirland som har varit i samma grupp. Så att, man känner ändå, här nu känner ni att så här, fan, Österrike kanske är lite intressant. Vänta bara tills jag börjar surra om vissa spelare här.
Nu känner vi att det är Dust Team.
Ja, nu börjar vi känna att Bursen har någonting på gång, va? Ja, så började ju VM-kvalet här nu. Det har ni hängt med på, va, Gugge? Är du med på att VM-kvalet har börjat?
Jag är med.
Börjar ju kryss mot Skottland, tänker man. Ja, kanske inte var bästa starten. Så vinner man mot Färöarna och så ska man då ta sig an Danmark. Dansken. Ni är dansken. Kryss kanske kan vara bra med seger ändå. Det måste man ju sikta på.
Hemmaplan för Bursen här.
Hemmaplan. Kom i dansken. 4 pålar rätt upp i den österrikiska prutten och så var det dängtorsk mot Danmark. Och det här är ju liksom det senaste som har hänt i Österrike. Det var ju en rejäl smäll alltså.
4 pölsar.
4 jävla danska pölsar. Och så undrar man vad fan ska hända med... Vi var ju positiva nyss ju.
Ja. Svanemar,
du satt och hängde med Bursen här. Mm. Vad gör de? Och så åker man på 4-0 mot Danmark. Men då kanske vi ska vända på steken, Gusten. Kanske är det så att Danmark helt enkelt är så fantastiskt jävla bra. Det går inte att göra någonting åt dansken.
Jag vet inte riktigt om jag vill gå med på det. Även fast man nog får värdera upp dansken.
Ja, det måste vi ändå göra.
Men det här är inte avsnittet om Danmark. Det här är avsnittet om Österrike. Det var alltså vägen till Europamästerskapet och vad som har hänt under coronaåret sen EM blev uppskjutet ett år. Vad lottades man in i för grupp?
Jo, man ställs mot Nordmakedonien, man ställs mot Holland och man ställs mot Ukraina. Kanske är det den minst sexiga gruppen.
Ja, det vet du fan. Men
alltså, Österrike, man får Nordmakedonien. I alla
fall... Ja, det är klart att det är... Det kommer ju inte vara lapp på luckan eftersom...
18.00 13.6, om det nu spelas då eller om det kastas om.
Nej, men det kommer det nog göra. Ja. Det kommer ju givetvis inte vara lapp på luckan någonstans eftersom man inte tar in 100% publikkapacitet. Men visst fan får man ändå tillstå att Österrike har fått en ganska tacksam grupp. Ja. Osexig eller inte?
Absolut. Jag funderar lite på Ruben, men vi återkommer kring det. Men jag tror på Österrike i den här gruppen. Så mycket kan jag säga.
Det var inte oväntat.
Nej, det är klart jag måste tro på honom.
Vem är förbundskaptenen?
Förbundskaptenen Sturm Graz, legendaren Sturm Graz, alltså mitt lag i Österrike. Legendaren säger jag, för han har varit där i 100 år innan han tog över österrikiska landslaget. Franco Foda, mycket omtyckt i landet. Jävla fin gubbe.
Jag har faktiskt en väldigt dålig bild av Franco Foda.
Alltså, av någon anledning så ser jag en vithårig äldre man här. Alltså, är jag snett på det?
Du är snett på det. Även om man färgar håret och så jävla gammal är han väl inte, Franco Foda. Men han är tysk och har varit, som jag sa, Sturm Graz länge. Vann ligan med Sturm Graz. 10-11 är inte så att Sturm Graz radar upp ligatitlar. Så han blir väldigt omtyckt där. Kommer in med det tyska sättet att se på fotboll. Erik Niva, hur är det han benämner dem? Tyska energitränare. Ja, men där har ni Franco Foda. Men han beskrivs också som en tränare som kan ställa om. Så han kan spela lite mer disciplinerat, lite lägre stående. Så Koller som hade landslaget innan, ni vet. Alltså, där var det ju bara liksom tysk energi hela tiden. Men så torskade man lite på det. Men Franco Foda, han har ett par S i rockarmen trots allt. Han tog över det österrikiska landslaget i januari 2018. Så att han har gjort det här kvalet och han har gjort det jävligt bra. Så att han har blivit otroligt omtyckt. Och Österrike, om ni inte har sett dem spela så mycket, spelar en jävligt trevlig 4-2-3-1 fotboll. Och 4-2-3-1 för mig i alla fall i tysk fotboll.
Är det lite Janne-status på Foda i Österrike eller?
Ja, men lite åt det hållet skulle jag vilja säga att det är. Alltså, bara det att man tar sig till mästerskap bara där liksom så får man ju folkets jubel och man vinner mycket. Som jag drog historien här nyss, yeah, så har man ju inte många mästerskap back in the days.
Nej, och vunnit titel med ett lag som inte prenumererar på titlar i Österrike. Det är en rätt lik bakgrund.
Ja, rätt lik bakgrund. Så att, nej, det är en helt omtyckt tränare. Om man kollar på det här 4-2-3-1-laget då, så kanske ni undrar lite, vad är det som händer här? Ja, men då har man ju Arnautovic på topp. Han ska vi också återkomma till. Och ni minns kanske också att David Alaba spelade ju sittande mittfältare tidigare i österrikiska landslaget, eller hur?
Ja.
Vänsterback i Bayern, centralfält i landslaget.
Ja, nu har han fått gå ut på kanten igen, men inte ytterback utan som en offensiv vinge i det här 4-2-3-1, i den här 4-2-3-1-uppställningen. Så att det är Baumgartlinger, den gamla jävla gossen, va? Och sen så har man Leipzig-duon på centralt fält. Tia Sabitzer och sen så Laimer. Ni kollar väl lite på Leipzig, hoppas jag.
Oh ja, ja, oh ja. Nej, det är två bra lirare.
Det här är två lirare som spelar i Champions League semifinal så sent som förra sommaren. Så att det är inget dåligt lag han förfogar över här.
Innan vi gör någonting annat här, Thomas, måste vi bara göra skillnad på Baumgartlinger och Christoph Baumgartner.
Ja, faktiskt. Du håller på att göra en brygga här.
Det heter ju irriterande lika namn. Ja. Båda är väl en del av det här landslaget?
Exakt. Båda är en del, båda centrala mittfältare. Och faktum är att Baumgartner är den som håller på att ta över fanan efter Baumgartlinger.
Såklart.
Så att det är liksom ett namnbyte som knappt är ett namnbyte på centralt mittfält. Och han har spelat de senaste matcherna dessutom. Spelar Hoffenheim till vardags. Och eftersom det ändå gör den bryggan så kan vi lika gärna liksom bara hoppa på den och säga det är ju det unga stjärnskottet i Österrike. Tillsammans, jag vet inte, 23 år, drog vi gränsen vid 22.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Eller?
Som det nya 19.
Ja, exakt.
Ja, 22.
Är vi trygga i att köra 22? För annars så har du ju Laimer i Leipzig, också central mittfältare, som förmodligen kommer spela tillsammans med Baumgartner. Han är född 97, så att det är ett ganska ungt sittande mittfält. Och där är ju frågan då, om våran härlige Franco Foda kommer välja erfarenhet eller om han väljer ungt.
Känslan är erfarenhet.
Ja.
Okej, okay, stjärnskottet.
Baumgartlinger är väl kapten? Är det inte det? Baumgartlinger, kapten. Ja,
exakt, han är liksom Österrikes, ska jag säga, han är Österrikes Ballack nu för tiden.
Det är väl fint att damma av Ballack.
Ja, faktiskt. Men vad fan, vi rör oss i regioner som talar tyska, då fortsätter vi med det.
Men okej, Christoph Baumgartner är stjärnskottet att hålla koll på underifrån. Vem är då MVP?
Ja, men jag tycker att MVP i det här laget är nummer 10, Marcel Sabitzer. Alltså, han är jätteviktig för Leipzig. Och det är ett Leipzig som hela tiden... Det är ett Leipzig som slåss om Bundesliga-titeln. Det är ett Leipzig som är i Champions League. Och det är väldigt mycket Marcel Sabitzers Leipzig, tycker jag. Jag tycker han är fantastisk i laget. Så att, och han är extremt viktig. Eftersom han spelar i den här länkrollen mellan Arnautovic och de sittande mittfältarna. Det är klart att det kanske hade varit enkelt att välja David Alaba. Men i och med att han är förpassad ut på en jävla kant här nu av Franco Foda, Så väljer jag ändå Sabitzer.
Framförallt så känns det fräscht att du inte väljer Alaba.
Ja, Det är lite fräscht kanske.
Ska du Martin Åslunda in eller Alaba?
Nej, inte den här gången.
Nej, du har bestämt det.
Lärde mig.
Du kör Alaba.
Alaba.
Ja.
Ja, men
du kör Alaba.
Ja, precis. Jag läste en jävligt intressant sak om det österrikiska landslaget. De hade tittat på de senaste 4 EM-kvalmatcherna. Då hade 6 av 10 utespelare på ett eller annat sätt spelat i Salzburg. Så man säger så, vad är det som driver österrikisk fotboll? Om man pratar om Tyskland och så vidare. Men det är ju väldigt, väldigt mycket Salzburgs utveckling de senaste 10 åren med Red Bull-pengarna. Som då kan man ju säga att det är Red Bull-pengarna som driver österrikisk fotboll. Men man kan hårdra det och säga lite det. Så att många av de här spelarna kommer, ja, men jag nämnde ju Laimer här och Sabitzer, alltså 2 spelare som har gått via Salzburg till Leipzig. Och det är en utveckling som man även kan fortsätta se i framtiden med österrikiska spelare som börjar i Salzburg och går vidare till Leipzig.
Men om jag bara förstår tågordningen rätt vad gäller lagkaptensbinden, så är det alltså Julian Baumgartlinger som är ordinarie lagkapten.
Mm.
Men när inte han spelar, då har Alaba lagkaptensbinden.
Det är inte så att unge herr Baumgartner kliver in.
Nej, jag skulle bara komma då till att om det skulle ske att både Baumgartlinger och David Alaba är out, då är Sabitzer lagkapten.
Yes.
Så att vi förstår då hierarkin i Frankofodas generaltrupper.
Ja, men exakt så är det, Gustav.
Snyggt! Då har vi ett stjärnskott, vi har en MVP. Frågan är vem som då är vår gubbe.
Vår gubbe är givetvis Aleksandar Dragovic. Har ni koll på han eller?
Absolut. Det var ju en mittback som kom fram med både centimeter och kilo till övers för försäljning, och som jag i alla fall trodde skulle liksom rita om mittbackskartan, att nu är det dags för dörrvakterna igen att ta över.
Ja. Ja, men han var ju en av dem, alltså enorm. Gjorde jävligt bra i Ukraina. Spelade Dynamo Kiev.
Mm.
Och sen så nu har han ju precis som alla österrikiska duktiga spelare landat i Tyskland och spelar Bundesliga. Men varför är han vår gubbe då? Jo, under eller efter cupfinalen i Basel så klappade han Ueli Maurer flera gånger på huvudet så här. Så lite nedvärderande. Där fick de bestämmande att helt gå i taket. Så att Dragovic, han var tvungen att åka hem till Maurer och be om ursäkt öga mot öga. Och jag tycker det är så jävla fint gjort av Dragovic att han gör det. Alltså det är ingen så här elektronisk hälsning, det är inte ett telefonsamtal så här, utan han åker hem till honom och i Bern.
Mössan i handen.
Mössan i handen. Till Bundeshaus i Bern. Alltså det här, Maurer är ju någon toppdog inom schweizisk fotboll. Jag bara slängde med Maurer, men många kanske kommer ihåg händelsen. Hur som helst, åka hem till honom och ber om ursäkt.
Jag tycker det finns någonting med de här stora talangerna som kanske inte landar där majoriteten trodde att de skulle, men som ändå ångar på. Alltså Dragovic, han har vadå, 70-80 A-kamper nu. Han har spelat många säsonger i Basel, Dynamo Kiev, Bayer Leverkusen. Han har hundratals matcher i Bundesliga. Kanske inte världens mest välfyllda medaljskåp, men är en jävla gedigen karriär ändå. Det är ju så jävla lätt ibland att det här var en mittfältare eller en mittback eller en anfallare som spåddes en lysande framtid. Det blev inte vad det blev, och så går man vidare från de spelarna.
Ja.
Så jag vill fan skjuta salut för Dragovic-gänget som ångar på ändå, som har liksom en habil karriär.
Nej, men det är ju ofta man hyllar lag som typ så här Wolfsburg eller och Bayer Leverkusen som han spelar i. Jag tänker att det är svårt att spela mittback i 4-2-3-1 också. Så det händer mycket, man pressar högt och sådär. Tycker Dragovic gör det jävligt bra. Får se hur länge han är kvar i Bayer Leverkusen, men han är i alla fall given i den österrikiska elvan.
Och det som är fint är att vi har ju satt ett tidigt tema här. Bildade ju mittlås med Domagoj Vida i Dynamo Kiev. Så att dörrvaktsmittbackarna,
de var sjukt bra. Det var typ då Dynamo Kiev var som bäst. Hade de inte Kalinic på topp då också?
mycket jävla möjligt att de hade det.
Alltså. Skulle kunna ha det på den tiden han faktiskt gjorde mål. Innan. Men lyssna på det här laget då. Schlager i mål. Och så har man Ulmer, Hinteregger, Dragovic, Leiner. Och sen så har man Leimer, Baumgartner eller Baumgartlinger, vem man nu vill. Alaba, Sabitzer, Lazaro. Och det har ju du koll på, Svanen. Samt Arnautovic på topp. Det är ett jävla lag.
Ja, det är väl Arnautovic som är frågetecknet. För att han är väl kvar i Kina och har väl nu, när det här mästerskapet sparkar igång, så börjar vi väl närma oss ett år utan fotboll, eller?
Ja, exakt. Och det är ju det som är det stora frågetecknet. Alltså, vad fan
är det snackisen?
Ja, det är den stora snackisen. Vad hände med Arnautovic? Jag såg att bara för några dagar sedan så läste jag att Sabatini, som numera rattar Bologna, var ute efter honom. Men det finns också en rad Premier League-klubbar som nu vill värva Arnautovic. Det han gör, det är en klassiker. Det är det Sam håller på med också. Inte stöka till det för mycket så man får alla miljoner. Så han försöker lösa det här på ett snyggt sätt och dessutom då kunna gå gratis i sommar.
Drömmen.
Ja, drömmen. Och det, allting tyder på att han kan gå gratis i sommar. Och således skriver ett drömkontrakt med den klubben han kommer
till. Men han valde alltså inte Hamsikvägen, att fan, jag kan nog behöva ett par matcher det, innan EM.
Det är att stöka det till det.
Cash. Ge mig cashen bara.
Här var det cash. Det har dock varit snack om att han ska göra det som Hamsik gjorde.
Ja, för jag tänker Franco Foda låter inte som en förbundskapten som blint bara säger, men självklart Marco, du behöver inte ha spelat fotboll på 8, 9, 10 månader för att ta plats i min EM-trupp och kanske rent av min startelva, eller?
Jo, men alltså så här, han har ju alldeles för lite konkurrens. Arnautovic, så stor stjärna i Österrike, måste komma ihåg, det är Zlatan där. Alltså, det är en nation som knästår inför Arnautovic. Han är liksom en megastjärna i Österrike.
Men då kan vi väl lägga ihop ett och ett och konstatera att om nu Arnautovic startar för Österrike i EM, då kommer det inte sluta i något guld här.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Är det så?
Ja.
Men hade det slutat med guld alldeles oavsett?
Det är väl klart det inte hade, men du förstår vad jag menar.
Jo,
att, alltså, även fast jag förstår att vissa nationalikoner och de största stjärnorna från lite mindre fotbollsländer är självskrivna i en trupp och går rakt in i en elva, så är det ju sportsligt. Det är ju helt sjukt om man går från 10 månader utan en fotbollsmatch rakt in i en EM-premiär.
Säga vad man vill om Granen, men han spelar ju ändå fotboll i Superettan. Arnautovic spelar ju inte alls.
Visst.
Och säga vad man vill om Marek Hamsik i Göteborg. Hamsik gör det ju för Slovakiens bästa.
Exakt.
Han gör det ju för att göra sig själv och fotbollsnationen Slovakien rättvisa.
Absolut. Hur som helst, där finns Mikael Gregoric, Albin Ekdals gamla polare i Hamburg, som också är riktigt bra spelare. Han kan ju spela vinge, men kan också spela forward. Så det är ett alternativ, även om han helst håller till på kanten. Sen är det ganska svagt, om jag säger Sasha Kaladzic.
Jag gissar Bundesliga.
Ja, det är i alla fall ingen som du har jättebra koll på. Nej. Stuttgart spelar han i. Onisivo. Ja? Karim Onisivo spelar i Mainz. Alltså lagkamrat med
vi sitter bara och rapar spelare här nu, eller?
Nej, men jag säger, vad har han för konkurrenssituation? Alltså varför står man och faller lite med Arnautovic? Det är de här gubbarna.
Har han uttalat sig själv någonting om EM?
Ja, han har faktiskt svarat. Och du kan ju tänka att Mark Hamsik, han har ändå hållit igång kroppen hela tiden. Han liksom tränar. Sam Larsson, han är i Göteborg. Han ser till att liksom hålla sig i form. Ah, Arnautovic, han går ut en intervju med tyska Sky och säger att jag har inte tränat överhuvudtaget. Jag har inte tagit hand om min kropp. Däremot så har jag ju druckit mycket läsk. Och det är inget bra för kroppen. Så att Arnautovic, han är i ruskigt, ruskigt dålig form.
Det gör ju det här
jag har inte tagit spännande. Hand om min kropp. Alltså det är som att hålla på med en gottgörelse här och berättar om allting och ber om ursäkt till det österrikiska folket redan innan det.
Man känner ju hela vägen in i Tutski Balutski-studion hur mycket det kryper i Franco Fodas kropp.
Ja. Franco Foda har en, alltså han är ruskigt potent.
Potent?
Ja. Alltså potent på det sättet. Kolla bara på honom här. Franco Foda. Fan, vi skriver, ser han.
Så är det.
Ja. Ni kan ju bildgoogla där hemma också. Skriv Franco Foda på telefonen.
Gör det. Men man hoppas ju nu väldigt mycket mer på att Arnautovic startar.
Man hoppas att han gör en del mål. Och det finns anledning till att man hoppas på en del mål. För nu är det dags för...
Ja, du tror att det kommer ringa rejält både fram och tillbaka när börsen är ute i elden.
Börsen är roligt. Jag tror verkligen det, och det är inte bara så att jag tror, det finns en analys bakom varför jag tror att Österrike kommer att vara inblandade i ganska målrika matcher. Det är för att de spelar med väldigt hög press, och om man tittar tillbaka då på matcherna från EM-kvalet, så har man varit inblandad i 28 mål på 10 matcher, så att nästan tre mål per match. Det har varit mycket chanser åt alla håll. Alltså, när man torskade mot Israel i den andra matchen förlorade man med 4-2 till exempel. Alltså, så här, man släpper in bollar. Och så kollar jag på då motståndet. Ja, fan, Nordmakedonien, Ukraina. Precis den typen av motstånd som man har mött när man har varit så här, Grekland, i Nations League. Och de här, har man varit inblandad i väldigt så här, målrika tillställningar. Så om man då blickar mot den här första omgången i EM, och man ska på något sätt försöka köpa sig tid att titta på så mycket EM som möjligt hemma, tänker jag, alla som lyssnar på det här. Då ska man fan inte helt stryka Österrike mot Nordmakedonien, för jag tror att det kan bli en jävla fight faktiskt.
Det rubelspel är hur som helst över 9,5 mål totalt i Österrikes tre gruppspelsmatcher.
Ja, och det bygger på att jag tror att en blir en sån här Israel-match. En bara laddar ur rejält. Och jag tror att det är matchen mot Ukraina. Jag tror att den kommer bara smälla.
Ja, men det som är fint är ju Ukraina och Nordmakedonien. Det är inga lag där Österrike kommer känna att här behöver vi parkera bussen.
Exakt. Utan,
och vice versa mot Nordmakedonien och Ukraina. De kommer ju känna samma sak mot Österrike. Så att det kommer vara full fart framåt.
Det är ju lite tysk hybris på Franco Foda. Han tror ju att han liksom håller på att pyssla med Bayern München här när de spelar fotboll. Och kollar man också på laget, så visst, det är ett bra mittbackspar, men det forsar fram på kanterna. Och centralt så finns det ganska mycket mål i Leimer och Sabitzer och Alaba ute till vänster, som gärna kryper in centralt, likt Emil Forsberg får bollen där och så här. Så att det är ganska framåtlutat Österrikes landslag. Det kommer bli kul att se.
Holland, Nordmakedonien och Ukraina står för motståndet. Linan ligger på 9,5. Rubeln är alltså över, och ni hittar det här spelet precis som alla andra rublar under godbitar och boostade odds hos Betsson. Kom ihåg att ni måste vara 18 år fyllda för att få rygga. Upplever ni att ni har problem med spel, så finns stödlinjen.se öppen dygnet runt. Vad är det hela kring börsen, eller är det någonting mer du vill att vi ska ha med oss in vad gäller det rödvita Eisterreich?
Ja, man fegar ju inte ur här när man ska genrepa, utan man kör mot England.
Ah,
visst, så det är väl England som har valt Österrike, kan jag tänka mig.
Franco Foda kanske har någon slags taktik att vi ska börja med att trycka ner oss själva i skosulorna.
Men jag tänker på den här 0-4 mot Danmark. Ska man då trycka ner sig ytterligare mot England? Ja, men jag vet inte vad man gör då. Är den riktiga generalrepetitionen mot Slovakien, alltså Sveriges motståndare. Men det är ju en match jag tänker att många svenskar kommer kolla på.
Oh,
så ni kommer få se Österrike i och med att de genrepar, och Slovakien och sin sida då, genrepar mot Österrike.
Hur många procent av von Wildbach-hjärtat klappar för börsen?
Ja, men ganska mycket då när det kommer till sport. Alltså när det är skidor och liksom nu när Österrike ändå börjat göra någonting på fotbollsplanen, så har jag ju märkt att när den österrikiska landslagströjan åker på med örnen och örnklon som jag i alla fall i min skalle har tatuerad på underarmen här. Ja, men då... Jävla, man kan inte tatuera adels. Det blir för smutsigt.
Alltså. Då är man ju inte längre adel.
Nej, de är inte adel. Då har man ju helt gått ifrån det. Ah, skitsamma. Ah, men då klappar hjärtat alltså. Så att, jag kommer sitta där.
Härligt. Vad ska vi lyssna till här nu avslutningsvis i Österrike-avsnittet?
Först var jag lite inne på att vi skulle ta någonting modernt, lite tyskt, lite poppigt. Men jag backar lite på det. Vi går tillbaka i historien. Vi tar oss till Schloss von Wildbach. Vi tar oss till 1700-tal när mina förfäder sitter tillsammans med Franz Schubert och lyssnar på den då nykomponerade Die Forellen. Det blir klassisk musik, Gugge.
Här kommer forellerna. Vi hörs imorgon igen. Då är det Wales som ska få åka.
Ciao tutti.
Ciao tutti.
In einem Bächlein hell, da schoss in froher Eil, die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade und sah im süßen Ruh des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Ein Fischer mit der Rute wohl an dem Ufer stand und saß mit kaltem Blute, wie sich das Fischlein wand. So lang dem Wasser helle, so dacht ich nicht gebricht, so fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht, so fängt er die Forelle mit seiner Angel.